Hej och välkomna till Språket med Lotta och Caroline. Jag heter Lotta Tidebrink och har den här podden tillsammans med Caroline Bötius. Och idag har vi fått möjlighet att träffa Antonio. Hej Antonio, välkommen
Hej.
Hit.
Hej, tack så mycket.
Kan inte du börja med att berätta lite grann om dig själv?
Ja visst, jag kan berätta. Jag heter Antonio Bolados och jag kommer från Chile. Men jobbar nu på Palettens förskola i Norrköping. Och har nu jobbat 18 år har jobbat på inom barnomsorg. Så jag har på olika förskolor och nu är jag på Paletten när jag. Så nu i år har jag blivit barnskötare faktiskt. Jag var ju förskolebiträde.
Vi har ju fått möjlighet att träffa dig i en utbildning.
Ja, precis.
Nu under senaste året. Så, eller förra året var det som vi hade dig i utbildning. Skulle du kunna berätta lite grann om den utbildningen som du deltog i?
Ja, visst då. Det var ju när var den började utbildningen nu. Kom det på 2021 va?
Ja, det kan nog stämma.
Ja, det stämmer.
Ja, precis. Jag var intresserad av att börja på den utbildningen för att jag är väl inspirerad av språk. Och jag brukar ju läsa mycket här på förskolan. Jag har en kollega som heter Susanna. Och hon har ju gått på SOL och gått på läslyftet. Ja, precis. Och hon inspirerar mig mycket med det här med språket och kört olika sätt hur man kan läsa med barnen, samtala med barnen. Exempel den här med, heter den här, när man har en apa som är nyfiken eller en sån här förstoringsglas. Och sen ska man kolla boken först, vad handlar boken om tror ni med barnen. Prata om omslaget och sen gör sån här upptäcktsresa i boken först. Vad barnen tror det är för något och sånt. Och jag tyckte det var jättehäftigt. Så jag var jätteinspirerad av det. Och jag tycker om att läsa också, för jag tycker om att ändra mina röster när jag läser olika karaktärer som är i boken. Och barn tycker om att lyssna ju. För om jag tycker det är roligt så tror jag att barn tycker det är roligt också. För det sprider positiv energi till barnen och de tycker också det är roligt. Tror jag att det handlar om det. Att man, jag tror att det betyder om man är... Om man tycker det är roligt en grej, exempel, för jag tycker teater är roligt till exempel, då tror jag att barn kommer också tycka det är roligt för jag bjuder på den här energin. Och det är samma som med läsning. Ja, precis, det smittar. Precis.
Och vilken viktig förebild du är, Antonia. För det du pratar om nu, det är ju olika lässtrategier. Vi har ju tidigare spelat in ett avsnitt med Helena Grönås kring lässtrategier. Och det du pratar om är ju jätteviktigt för att få med sig barnen, att barnen får möjlighet till förförståelse. Precis det du säger nu, att vara nyfiken och titta, vad kommer den här boken handla om? Och det är jätteintressant att höra hur du tycker det är så viktigt att inspirera barn.
Precis.
Framförallt till läsning.
Jag kommer ihåg också, för du jobbade med ett projekt tidigare där ni, jag tror det var boken Handbok för superhjältar, där du plockade ut ord också från boken, där de barnen fick också en större förståelse för de här olika orden och begreppen i boken.
Precis, jag hade ju den här, jag läste ju Handbok för superhjältar och det är ju en kapitelbok. Och jag tänkte, det kanske är svårt för den här barnen, men barnet tyckte det var jätteroligt att läsa den här boken. För någon var intresserad av att superhjälta och det var något intresse, tänker jag, som man kan bygga. När man hittar något intresse för barnet tycker det är intressant, så kan man bygga den ju. Så kan man fortsätta ju och då blir det roligt att läsningen. Och då läste vi den och sen så barnen undrar vissa ord. Och då la vi på en liten sån här, en låda som står svåra ord. Och där la vi orden. Och vi undersökte vad ordet var för något. Exempel, jag kommer inte ihåg vilka ord det var, men det var många ord för att du undersökte. Och sen var det bockarna brusa också. Vi hade sån här, när jag jobbade med barnen, vi gjorde teater om bockarna brusa. För barnen var intresserade av den här bockarna brusa-sagan. Och sen så fick barnen själva skapa sin egen saga av bockarna brusa. Och då hade vi sån här skokartong och de skapade sin värld av bockarna brusa. Och sen så satt jag och samtalade med barnen och barnen berättade. Jag började så för att det var en gång och så fortsatte de vad den här sången ska heta. Bockarna brusa kanske går på bio till exempel. Bockarna brusa äter pizza. Och trollet var alltid den här goda där. Han blev inte den här som skulle äta upp bockarna brusa. Var det. Så det var häftigt att se. Men det var ett barn som hade sagt det här med att trollet var elak i början. Och gjorde någonting dumt först. Men sen så barnen gjorde själv en sån här. När jag läste det upp den för barnen. Den här sagan som hon gjorde. Det här barnet gjorde. Så ändrade hon på den här sagan. För hon tyckte att det var lite hemskt. Och då ändrade barnet den här sagan och gjorde att den här sagan blev att trollet var snäll istället. Så jättehäftigt att se. Och sen så barnen själva satt i grupp och läste för varandra när sin teater, när sin skokartong hon hade gjort bakom en bruse. Så sånt, jag är jätteintresserad, det här med läsning, samtal med barnen. Och sen, därför jag ville ju komma i den här kursen, för jag tycker sånt är inspirerande. Och sen när man bad i kursen så var jag ännu mer inspirerad och vet hur ni var. Ni sprids mycket glädje. Och sen var det så levande, alltså, att se den här samtal av alla pedagoger från olika förskolor. Och jag såg utveckling av mina kollegor. Jag har varit jättestolt att se den här utvecklingen av dem, att de vågar prata så här. Alltså här var de också lite försiktiga. Det är så att de börjar säga vad de vill berätta. Exempel, det var förra gången vi var där, så var det en pedagog, jag vill inte säga namn, jag vet inte om jag ska säga namn på pedagog, men det var en pedagog som ville börja med vikorten och börja prata. Och jag tänkte, wow, vad häftigt att hon vill börja prata. Mm. Där. Hon brukar inte vilja börja prata. Mm. Jag var jättestolt över det. Utveckling där.
Mm. Om du försöker berätta för oss och de som lyssnar, vad tror du beror på att du vågar, att hon vågar, att det är flera som har vågat att börja prata och vågat utmana sig? För det har ni verkligen fått gjort. Vad tror du det handlar om?
Jag vet inte, kanske det handlar om att, jag vet inte om det kanske är man är lite mindre grupp, kanske, jag vet inte om det är bra. Och sen att alla, ni också, ni är väldigt så här bra vägledande. Ni är också så tydliga. Ni tycker att det ska vara, samtidigt ska det vara roligt. Ni skojar, pratar, vet om allt. Och då blir det så här levande och då känner vi oss trygga. Det är precis som barn, till exempel. När barn, till exempel, vissa barn som inte vågar ta plats. Som på min avdelning till exempel, det var några barn som inte vågade ta plats, och då skapade vi en grupp där, så vi kunde gick ner och dansa och röra sig, och då vågade de barnen ta lite mer plats. Och sen så läste jag en bok för dem om det här med modig, heter det. Jag kommer inte ihåg vad det heter, inte med modig. Och där, i den boken handlade det om ett barn som är lite rädd att ta plats, blir blyg och inte vågar ta plats. Och sen så, efter det så samtalade jag med de barnen. Och då sa de barnen att de vågar inte ta plats vid de stora samlingen. Och då sa jag också till, men jag känner också så. Jag känner också så ibland i stora grupper. När jag har möte med chefen och alla andra pedagoger, då brukar jag vara tyst. För jag brukar också bli lite, oj, där är jag vikt. Men sen i mindre grupper, då vågar jag prata mer. Så jag förstår att det också är så. Ja. Så barnen ser också att jag också vågar inte göra det. Mm. Så det är okej. Okay. Att vara så också, jag tänker jag.
Man känner så, verkligen.
Precis.
Men du beskriver ju hur du och också kollegor har utvecklats i utbildningen och på utbildningen. Kan du se att det blir förändringar också i arbetet på förskolan utifrån det?
Ja, jag kan se det faktiskt. Mm. Jag ser många pedagoger som har gått på kursen. De har ju gjort mycket de här läsningar som vi har fått under böckerna som vi hade i grodan och
Främlingen.
Mm. Främlingen och sen andra faktaboken. Mm. Och så jag sett mig att läsa för barnen och sen använda dessa öppna frågor och frågorna. Och sen har jag gjort ju sådana här öppna frågor, sådana här papper där. Mm. Så jag satt på bordet. Så jag vill att de ska använda det ibland. Mm. Mm. Och så några har använt den faktiskt. Ställa öppna frågor. Mm. Och jag brukar alltid komma ihåg när jag sitter vid borden. Att använda lite öppna frågor. Men ibland tycker jag det är svårt att ändra roll faktiskt. Mm. Men, och sen har jag sett många av mina de kollegorna. Att de läser mycket mer, så tänker jag. Mm. Mm. De som har gått på kursen, vi har sett Mirna till exempel. Som var här förut.
Mm. Mm. Härligt. Mm. Om du ska berätta nu, ni är några stycken och vi ses och vi har sett och ni har fått uppgifter. Var det någonting som du tyckte var lite utmanande eller kanske svårt i utbildningen?
Ja, det var lite svårt. Det var bra också att få veta lite. Alltså, era andra kollegor som brukar vara...
Helena,
precis. Mm. Det var grammatik som var lite svårare. För jag har alltid tyckt grammatik är svårt. Men sen när hon förklarade, för det var jättetydligt när hon förklarade, då kändes det så, men det är så självklart det här ju.
Mm.
Oh. när man förklarade, det var lite självklart här. Men sen när man sitter ibland själv, då kändes det lite så, man glömmer bort det.
Mm.
Men så när ni sa, det är bra att du skriver, för jag är bra på att skriva, sa ni. Att du tycker mig, men sen ibland måste du läsa. Och jag gjorde inte det där. Och sen när jag läste sen, för jag lärde mig där i kursen lite, jag ska läsa det. Mm. Och då upptäckte jag många fel också. Mm.
Mm. Så man kan rätta sig
så
själv
man kan rätta sig. Mm. Och det tycker jag var svårt ibland med det här med grammatiken. Mm. Och en del som var svårt tyckte jag.
Hur känner du nu om du skriver du någonting nu på ditt jobb? Och hur känns det nu att skriva i ditt yrke på förskolan?
Ja, det känns bättre faktiskt. Jag försöker utveckla det också. Ju. Att när vi har sådana här möten, exempel, jag vill ta den rollen att skriva. Så vill jag göra det också. Jag tycker det är bra faktiskt.
Känns lite fortsätta bättre. Utmana dig.
Ja, fortsätta utmana mig. Jag tycker det är viktigt också att göra det, utmana och utvecklas. Man blir mer, vad ska jag säga? Mer... En bättre, alltså jag känner att man blir en bättre språklig förebild och en bättre, ja, om man vågar prova sig fram och sånt. Och sen att man gör fel så är det okej. Alltså, alla gör fel ibland.
Ja, och det är så man också lär sig.
Ja, precis. Ja. Det är jätteviktigt.
Vad härligt det är att höra när du säger just det där att vara språklig förebild. Mm. För det är vi ju varje dag i förskolan alla barn som vi möter.
Exakt, ja.
Du är jätteviktig.
Men jag tycker det är jätteroligt att jobba på förskola. Prata med barn, samtala med barn. Sitta vid matsituationen exempel. Och prata om allt möjligt. Så. Och höra vad saker det kommer ut från deras munnar. Så. Jätteroligt att höra. Mm. Så. Här är faktiskt.
Och det smittar nog också. Det är en känsla av att det är så roligt. Och att då vill de prata med dig också.
Precis.
Ja, jag tänker att vara en vuxen som visar att man är nyfiken och vill höra vad barnen har att berätta. Då finns det ju en mottagare för barnen. Mm. Att du verkligen erbjuder samtal och just att du säger att det är så viktigt att lyssna. Och följa med och utmana barnen också i samtal. Mm. Ja.
Polly Björk-Villén som vi också har haft i podd. Som hon har skrivit och forskat kring språk och språkutveckling. Hon pratar också om det att det är så viktigt att själv utveckla sitt språk för att kunna utveckla barnens språk. Mm. Och det låter ju verkligen som att du har gjort och fortsätter att göra.
Ja.
Jättepositivt.
Och jag vet att du var härlig på utbildningen också och lyfte in ditt modersmål spanska. Som jag ler. Och ni ser, jag ler nu, ni som lyssnar ser inte. Men spanska är ett otroligt vackert språk. Och hur du kunde jämföra och titta på svenska grammatiken och spanska grammatiken. Mm. Eftersom det är olika ordföljd bland annat. Precis, och att du sa att det är lite skillnad. Mm. Att upptäcka sådana saker kring språket och grammatiken. Ja.
Du har varit inne lite på det här med vad du har gjort för att klara av utmaningarna som du upplevde under utbildningen. Är det någonting mer som du vill tillägga kring det som du har gjort för att anta utmaningarna eller klara av dem?
Ja, vilken bra fråga. Jag vet inte, jag vill bara fortsätta så utmana mig, utveckla. Fortsätta vara den här språkliga förebilden. Och sen att jag tycker om att få mer i ryggsäcken. Mm. Sådana här mer verktyg. Så desto mer verktyg jag har så bygger jag upp mig mer, tänker jag. Mm. Att, alltså många saker, ibland så kan jag tycka att när man jobbar på förskola så kanske man upprepar på många sådana grejer som man gör. Och jag tycker det är jätteviktigt med upprepning ju. Mm. För exempel vi jobbar med att vara närvarande pedagoger, sån här hur det är. Man ska vara närvarande pedagog. Jag tycker att det är viktigt. Så vi går på sån här föreläsning om det. Och kanske många tycker att det här vet vi redan. Men jag tänker bara att det är viktigt ändå att gå på det. För vi gör inte det kanske många. Så vi måste gå på alla dessa grejer som är som upprepning. Fast ändå så... Jag tycker det är viktigt. För ibland så glömmer man bort. För då glömmer man bort till exempel tid. Att vara tillgörande pedagogik också. Det är också viktigt att kunna fortsätta jobba med det. För ibland så glömmer vi bort det också. Vi måste, precis som barn behöver upprepning i latin också. Ja. Vi är med vuxna också. Ja.
Jag tycker att det är ett fint sätt att se på lärande. Och ett ödmjukt sätt att se på lärande. Att vi lär också någonting nytt hela tiden. Ja. Även om vi har hört det i ett annat sammanhang så kan man ta till sig någonting nytt. Och man kan också få påminnelse om sånt som man inte har gjort kanske. Och sånt som man har glömt att göra.
Nu var det några barn som kom och var nyfikna, öppnade dörren här och undrade vad är det för några som sitter här inne och pratar.
Precis,
vi hade ju förmånen att ha några barn innan som fick titta på det här.
Ja.
Jag är nyfiken, Antonio, för att du är ju en väldigt inspiratör vad det gäller läsning. Mm. Vad skulle du vilja säga till pedagoger som arbetar i förskolan kring läsning? Skulle du skicka med dem? För att ni ser inte Antonio nu, men han bara lyser med sina ögon och beskriver. Mm. Åh, det är så fantastiskt att läsa. Vad skulle du vilja säga till dem?
Alltså jag skulle säga, om jag skulle börja från början, hur jag tar min dag. Jag jobbar inom, innan jag kom in i rollen som pedagog på förskola, så försöker jag alltid säga att jag måste hitta mitt bästa jag, tänker jag. Och mitt bästa, hitta mitt bästa jag, är exempel att alla kanske gör inte som jag, med alla olika intresse och sånt. Och mitt intresse kanske går till gymmet på morgonen, jag gör det innan jag går till jobbet, för då blir jag mer fokuserad. Sen när jag bemöter alla barn. Och sen om jag har motgångar hemma och sådana grejer som jag har haft många. Alla människor har ju motgångar och många grejer som pågår i sitt liv. Så försöker jag lämna dem hemma. Och för mig har det funkat bra. Och sen förstår jag att många har det svårt att göra det. Men jag tänker bara att om man hittar någonting som man tycker om att göra, så då kommer man bli sitt bästa jag. Och man kan fokusera på barnen och sen lämnar man de här motgångarna. Och jag tror man hittar den här glädje till jobb, arbetsglädje också i sitt jobb. Och sen när det gäller läsning och sånt, så är det också, handlar också om att veta vad man gör här på jobbet också. Vad jag gör här? Jag är ju här för barnen. Jag ska vara en förebild, och det här är barnens arena. Då ska jag vara den här förebilden. Och det här är ett jobb som är ett fint jobb, tänker jag, för man gör så mycket skillnad också. Jag kommer hem, för det mesta kommer jag hem med stolthet över vad barnen har gjort för något. Det här med den här kvittot som jag får från barnen, alltså för att barnen kanske har vågat stå på scen och göra teater, och där barnen kanske inte har gjort det förut. Och då känner jag, wow, jag har varit där och hjälpt barnen. Jag har sett barnen lyckas. Alltså, det är så fint där. Och det är så viktigt att se, alltså reflektera sådana grejer. Istället för att vara den pedagogen som säger till hela tiden att allt det här, och så kom hem och ha den, alltså, jag har gjort mitt jobb. Jag förstår vad jag menar, det känns inte så en grej som man kan vara stolt över. Jag känner mer alltså, att komma hem och känna stolt över jag har gjort ett bra jobb, exempel här, och läser barnen och inspirerat barnen, och den hittar den här bästa jag att vara där på jobb för barnen faktiskt. Alltså, det är så viktigt att se det, att reflektera om det, tänker jag.
Det låter som att det blir en väldigt positiv spiral.
Ja.
Och att det är både en professionalism och en med mycket värme i dina tankar kring yrkesrollen.
Ja, precis. Och det kanske beror mycket också på hur jag har mitt personliga liv. Hur jag har varit förut i mitt liv.
Du har med dig mycket olika saker i din ryggsäck, som du nämnde.
Precis. Ja. Och det är mycket också därför när jag började jobba på förskola, då var det här som jag gillade. Uppskattningen barn jag fick och den här tacksamheten och de gav mig allt där, och då byggdes jag, blev till en bättre människa, och då kände jag att jag vill ge tillbaka. Och då därför så jag ska mitt jobb, och därför jag försöker se alltid det här, alltid den här tanken, alltid på barnens sida, förstår ni? Och alltid ha barnens rättigheter först när jag är här och sånt. Och det är vi vuxna som har den största ansvaret också. Att vi ska ge dem den här förväntningar. Jag gillar inte så mycket för det ordet. För att bruna personliga skäl. Men nu förstår jag lite att det finns bra förväntningar, höga förväntningar att ge barnen. Men inte ha den här omöjliga höga förväntningar och krav man ställer barnen ibland. Som man förväntar sig att de ska klara upp det. Och sen att kunna ha den här makten, som vi har ju makten, för vi är vuxna redan, då har vi makten, men då måste vi använda det på rätt sätt.
Och det låter som att du ger också barnen väldigt mycket stöttning kopplat till det här med förväntningar, så att de får möjlighet att lyckas.
Ja.
Nu sitter jag och tänker på, vi har ju flera som ska gå en utbildning i hösten.
Ja.
Som är flerspråkiga. Vad skulle du vilja säga till dem som kommer att gå i utbildning, samma utbildning som du har gått? Skulle du vilja säga något
till dem? Jag tycker jag skulle säga att de ska gå på den faktiskt. För jag tycker den är jätteviktig. Och de ska, nej, det är så viktigt, tänker jag, att de, den här kursen, att de ser hur viktigt det är, hur viktiga de blir. ännu viktigare, för de är redan viktiga. Att de blir ännu mer viktigare för barnen och sånt. Hur mycket de får det här med språket. Hur språkliga förebilder blir till barnen och barnen blir sen också språkliga.
Jag blir varm när du berättar, för vi har haft väldigt roligt också när vi har jobbat tillsammans. Och att ibland är det ju inte så lätt.
Nej.
Vi har skrattat och övat på rätt ordföljd och lärt oss att säga många ord och bygga ut meningar. Och att ni har fått öva mycket. Fått lära er, och som du sa nu, att du har provat mycket när du kommer tillbaka till din förskola.
Mm.
Och det handlar ju verkligen, Antonija, om att våga.
Mm.
Eller hur?
Ja. Men det är så viktigt, för jag tänker många människor, de kanske känner sig trygga när ruta 1 till exempel, som är trygga för många. Jag förstår att många känns trygga för dem.
Mm.
Men jag tycker det är så viktigt också att gå till alla rutorna, ruta 2, ruta 3, och utveckla sig mer och lära sig mer saker i livet. Det är så mycket man kan lära sig.
Och det blir både roligare och vi kräver ju det av barnen också. Och att vi själva också behöver utveckla oss där.
Mm. Ja, precis. Och det jag menar också med den här förväntningen vi ger. Om vi förväntar oss att barnen ska klara det här, då måste vi kunna också vi klara. För vi ska vara förebilder ju. Till exempel att vi har matsituation och vi förväntar att barnen ska äta upp den här. Och du själv inte gör det.
Nej.
Eller sådana här grejer, förstår ni? Man är ju förebild ju. Och då måste man visa hur förebild man är.
Finns det något nu som du känner, det är svår fråga jag ska ställa, men något som du skulle vilja öva på eller träna på eller bli bättre på eller lära dig mer om? Om du tänker utifrån utbildningen och du kanske tänker kring läsning i förskolan.
Kanske dokumentation. Nej, dokumentation är ganska bra. Men jag menar när det handlar om sån här, den här föräldrauppgifter. Alltså till exempel när om barnen har den här rättigheten att vara på förskolan 15 timmar i regel och allt det här. Alltså, sån här grejer, jag kan inte sånt. Jag måste bli bättre på det. Hur man skriver sånt. Såna papper, pappersarbete på jobbet. Det är jag ganska slarvig på jobbet. Jag blir bättre på det.
Du vet ju lite vad du vill träna på.
Ja,
det är väl lite, jättebra. Ja. Om du tittar och tänker kring läsning då, när du läser tillsammans med barnen. Finns det någonting som du vill utveckla där?
Jag minns alltså när jag började på förskolan. När jag läste förut, då skämdes jag lite när pedagogen gick förbi. Och då stod vi där och jag kände att jag hade tråkig röst när jag läste. Och alla barn skulle tycka att jag var tråkig här. Men sen så när jag började komma igång och läsa, så tyckte jag att jag är jättebra på det här. Och sen började jag gilla det här, att sitta och läsa böcker. För jag själv när jag var liten så läste ju pappa och mamma för mig. Och jag gick på Frita på förskola då också. Och då läste de för mig och tyckte om att gå till biblioteket och låna böcker. Jag älskar det. Jag minns fortfarande när vi lånade Kalle chokladfabriken. Det var jättebra tyckte jag. Och sen SJ, det var Roald Dahl.
Ja.
Och han hade ju också gjort Jättarna. Som jag får ha ett minne på det. Hur jag älskar den boken. Att bubblorna åkte upp istället för ner.
Ja.
Minns jag. Jag minns det fortfarande.
Ja.
För jag minns att jag älskade att få höra saga.
Ja.
Av pedagogerna där. Och då tänker jag när jag var här på förskolan och läste så... tycker det är så viktigt och jag tycker det är så mysigt att sitta och läsa för barnen. Och det är härligt, alltså, exempel att använda olika röster också till olika karaktärer. Barn älskar det. De sitter helt trollbundna.
Trollbundna?
Ja, för jag var ju där i stället Klocker Kunskapens Hus, det jag har min egen podd. Och där så hade vi sån här Halloweenfest. Och då gjorde jag sån här, jag sa till den personalen där, jag kan göra sån här teater, alltså en saga. Så jag kan spela själv och alla sitter. Och då var det barn och sen var det ungdomar och föräldrar. Ungdomarna som är lite så här, lite tycker att det är tänt i allt det här. De tyckte inte så här, för de satt ändå där, trollblunda. Och jag berättade när bockarna bruse, så jag var alla karaktärer. Jag var alla bockarna bruse och jag var också trollet. Och de förstod det. Alltså när jag spelade alla de här karaktärerna med olika röster. De skrattade ihjäl sig och de tycker det är roligt. Och då ville jag höra igen en gång till sa de. Och jag sa nej, nu räcker det. Jag hade kört två gånger, två berättelse. Och alla var så här och skrattade. Det var jätteroligt. Min berättarteknik hur jag körde. Och nej, jag tycker det är härligt där. Faktiskt att kunna.
Ja. Tänk vilken utveckling från att du satt där och läste och skämdes lite när en pedagog gick förbi till att du står där på scen och har en dramatisering av ett bok för barn, vuxna och unga.
Ja.
Det är fantastiskt att man kan alltså, utmana sig och utvecklas till det.
Precis.
Och jag tänker också något som jag, om jag ska sammanfatta lite vad du har berättat nu, att du har en väldigt ökad medvetenhet om varför läsning är så viktigt. Mm. Och en central del som du pratar mycket om, att det är så roligt att läsa. Mm. Att du tycker själv att det är roligt och att det är viktigt att läsa mycket och ofta och med konkret material. Och tänk att få vara barn och få ju lyssna med någon som förställer rösten, precis som du säger. Det blir ju en helt annan läsning. För ibland kan vi ju hamna i att de tycker inte så mycket om läsning. Nej. Det är lite svårt att sitta still. Och det tänker jag att när du läser så vill i alla fall jag vara med och lyssna. Mm. Jag tror att vi behöver tänka, vi vuxna, hur gör vi när vi läser? Och du har ju verkligen satt ord på hur du har funderat på vad är framgångsrik läsning?
Ja.
Hur når man barnen?
Ja, exakt. Jag minns ju en gång en annan pedagog, min kollega läste för några barn. Och jag satt och byggde med barnen. Jag vill sitta där och bygga och lyssna. Ja, för jag tyckte det var ändå... För mig var det missiga att lyssna på henne när hon läste för barnen. Så jag känner mig också som en lyssnare på sagan. Ja. Jag tycker att det är härligt att lyssna därifrån. Mm. Och sen, det var ju i veckan så var det... Jag läste en saga och då upptäckte det var några barn som inte förstod på den sagan. Och då kände jag, och då reflekterade jag på det. Och den här barnen kanske inte förstod på den. Det kanske var en svår bok jag läste. Och då pratade jag med kollegorna om det. För jag kände, jag reflekterade om det. Och sen så... När jag hade de barn igen så körde jag konkret med sådana här teater, de barn. Och då var de barnen som inte förstod så mycket. De tyckte det var roligt då. Och då tänkte jag, jag ändrar lite på min berättarteknik där. Att köra så istället för att kunna få barn som har lite svårigheter med språket. Det blir mer tydligt för dem också.
Det är viktigt att de får det stödet då.
Ja.
Kan ta sig in i sagan.
För många behöver säga sist till. Och många, de förstår inte ju så mycket.
Precis, det är kanske är därför de inte sitter still. Och jag tänker, det du beskriver och sätter ord på, det är ju att vara en lyhörd pedagog. Att kunna läsa av och följa och se. Nej, men nu är det några barn som behöver mer stöd i läsningen för att de ska kunna ta till sig boken och läsa många gånger och med konkret material. Precis. Det är ju ett jättefint sätt att stötta som du gör.
För jag läste, det finns en bok som man läser, den med rörelse, jag kommer inte ihåg den heter, boken som inte blir läst. Och den körde jag för barn och barn tycker det är jätterolig. Att då gör man rörelse och grejer. Då blir den här, de barn som har lite svårt att stilla, de tycker det är roligt. Och sen försökte jag göra en saga, gjorde en gång, när att man ska sitta, man kan stå upp. Och det är en superhjältesaga, då kunde man göra så här, som Superman, händerna framåt och flyga typ så här. Och sen ägde det för att man kunde röra på sig lite. För det blir så tjatigt att säga till någon, sist illa. Jag tänker inte att det är inte så rolig läsning då, tänkte jag.
Nej.
Faktiskt.
Nej, och lägga in det som du lyfter fram nu också. Varför rör barnen på sig? Och så måste man sitta helt stilla. Mm. Det är också spännande.
Ja, för vi vuxna sitter väldigt stilla i bilen.
Och som du sa, att sitta och bygga lite och lyssna. Att det kan vara ett sätt att ta till sig. Och så kan det vara för barnen också.
Mm. Exakt. Jag tänker också på, jag tänker inte heller exempel om det är ibland så har det varit så här, att man är själv med många barn. I vissa situationer kan man hamna i sådana där man är själv med 12 eller 13 barn. Och för mig, jag tänker så att jag brukar inte se det här som kaos för många. Jag ser som möjligheter istället. Jag känner så att nu kanske jag kan försöka fånga dem på att göra det här. Mm. Den här barnen. Så en gång hade jag ett barn på kanske soffan, ett och många barn. Och många pedagoger kan bli, kaos, det är jordbävning allt här. jag tänker nu tar jag lugnt, nu fixar vi det. Jag tänker inte på kaos och det kommer inte gå bra. Och jag tycker mer att då sa inte man, kom alla, vi sätter oss här så ska jag säga en saga. Men då hade jag ingen bok. Jag körde istället en berättarsaga som jag kunde. Det är flicka som inte blir rädd om någonting alls. Som alla häxor och alla spöken skulle försöka skrämma den flickan. Men flickan blir inte rädd. Och då berättade den sagan. Och alla satt så här jättetrollbundna. Det var ju typ 16 barn på soffan där och lyssnade på min saga. Och pedagogen sa, vad bra Anton, du kunde fånga de barnen allihopa. Och sånt. Jag tänkte det är viktigt då också att inse att man kommer hamna i sådana situationer på förskola. Och sen när man jobbar med barn så måste man veta att man ska inte vara heller rädd för barn. För då passar man inte in i rollen att jobba med barn. För man kommer möta olika barn. Som förstår du? Så det är också viktigt att kunna inse det. Jag tänker innan man börjar jobba med barn, med människor, måste man först tänka själv först. Passar jag in i den här rollen? Och att man har hjärta också i det jobbet. För det är viktigt att ha hjärta också. Mm. För jobba med människor och man är själv en människa. Ja. Tänker jag.
Vad härligt att höra när du sätter ord på det. Är det något annat du tänker på, Antonio, som du vill säga till dem som lyssnar? Eller har du fått sagt det du känner att du vill säga?
Alltså, ni hade Stefan Andersson här, eller? Som gäst. Mm. Och han var ju en del, vi säger att han var en del av det som jag tackar honom också. Det var han som intervjuade mig ju när jag skulle börja på Diamanten. Och då var det han som gav mig vägen in ju och sa jag när jag skulle börja.
Och nu kanske du kan vara, jag upplever dig som en stark förebild.
Tack så mycket.
För att vara i förskolan och att våga gå den här utbildningen. Och som du säger, du har provat och vågat att prata och du har vågat att läsa. Och du har utvecklat din läsning och du har tänkt på grammatiken. Ja, och nu kan du vara den som visar vägen för andra som jobbar i förskolan. Och framförallt som är flerspråkiga. Ja. För vi behöver uppmuntra all personal, men framförallt vår flerspråkiga personal. Mm.
Du har ju också en podd där du möter olika människor och intervjuar. Ja. Kan du inte berätta lite kort om den?
Ja visst, den heter Local Hero. Mm. Och den går på Spotify också. Och det handlar ju om eldsjäl och förebilder. Och den börjar ju genom en kort historik om den. Det är ju på grund av min pappa dog av cancer, för det var ju 2021 kanske. Och då sen så, det var du vet, all sorg och sen var det andra tråkigheter som corona, det med förhållningssättet. Och sen andra tråkigheter i världen. Och då tänkte jag, åh, det skulle vara roligt att göra en film, tänkte jag först. En dokumentär om eldsjälar och förebilder. Och då var Klocka Kunskapshus och då sa de, men varför inte podd istället? Och då tänkte jag, okej, en podd, då får jag mer. För det finns många människor, många eldsjäl och förebilder. De får inte plats i en film, tänkte jag. Och då tänkte jag, okej, podd, okej, då måste jag prata alltså. Jag har aldrig gjort det förut, men okej. Och så sa jag till min kollega Nils, som också jobbar här på förskolan. Och han tyckte om idén. Och så började jag köra med olika gäster. Och han var också, som sa till mig att, han är också förebild till mig. Han sa till mig att han ville jag skulle börja prata först. För han ville att jag skulle också utveckla det här. För jag tror att han såg att jag behövde mer. Kanske det här med alla motgångar som jag haft där på grund av pappa. Allt det här, så var det, jag kan säga att det var en terapi för mig. Alltså att få möta alla dessa människor. De har berättat sina livshistorier. Det vad de gör för andra människor. Inspirerar andra människor. Och, sådana, och det, de har varit med om. Jag har fått nya ögon. Det var en själläkning för mig samtidigt också. Jag var den i ögon på grund av att jag känner mig att jag tar inte livet för givet längre. Och jag känner mig så här att jag är mer tacksam. Jag känner mig. Och jag känner också att det finns hopp också. Och det finns bra människor i världen som gör bra saker. Och lyssnarna, de har sagt själva. Och de gör också. Det var Midna exempel. Hon satt och lyssnade på någon gäst som vi hade. Hon ville hjälpa också då. Och göra det gästen hade gjort. Och sen många andra gör. Och det tycker jag är häftigt. För då bygger man en bro där. Av inspiration. Då fortsätter inspirationen. Fortsätter så här, människor att bygga den här bron. Och då byggs det mer förebilder. Och eldsjälar. Det är jättehärligt. Det är en härlig känsla tycker jag. Att bara prata. Så jag tänker. Om man mår inte bra kanske. Eller kanske man ska starta en podd.
Och vill man höra mer med dig så kan man ju lyssna på den podden också.
Ja, precis. Ja. Och ni ska komma som gäster också. Mm.
Ja, det gör vi gärna.
Ja, vad härligt. Mm.
Det har varit jätteroligt att få möta dig och samtala med dig och höra om ditt arbete i förskolan och din viktiga roll som språklig förebild och läsande förebild. Mm. Så tack så mycket för att du ville komma.
Ja, tack så mycket.
Och tack snälla för din inspiration. Jag tror att du kan väcka nyfikenhet och hopp hos flera som är flerspråkiga som jobbar i förskolan och inte bara flerspråkiga, utan alla. Och hur viktigt det är det här uppdraget som vi har i förskolan. Att du är verkligen en förebild där också. Så tack snälla Antonio för att du har delat med dig.
Ja, tack så mycket ni också. Alltså, ni har inspirerat mig massor. Ni är inspirationen. Ni har fortsatt göra er fina jobb. Alltså, den här podden är jättebra tycker jag. Och sen det här kursen, språkkursen är jätteviktig och jättebra tycker jag. Jag blir så glad av att gå på den här kursen och sen samtala där. Levande samtal och vi kan skratta och prata om allt. Alltså. Mm. Det är härligt. Jag får nästan glädje till oss.
Och jag blev också lite berörd.
Tack och hej då. Ja. Ha det så bra.
Ja, tack.